Guds nåd. Jag fortsätter med det här med lagen och nåden och allt som jag har talat två gånger tidigare om. Och idag, om jag ska ge något tema, så skulle jag kalla det för lagens luriga förmåga att föra oss in i ett krig. Oj, det är saftigt det här. Okej. Far, jag ber med hela mitt hjärta att din heliga ande ska öppna våra ögon, våra hjärtans ögon och vår själs ögon, så att vi ser sanningen i de här orden som vi har ju citerat, att din nåd är bättre till och med än livet själv. Herre, hjälp oss att se det här, hjälp oss att förstå det här, hjälp oss att leva i det. Och jag ber, Herre, att du ska komma med din kärleksvind in i våra själar nu, med ditt eget ord, och blåsa bort, Herre, allt som inte ska finnas där, all förvirring, allt annat som kan finnas där. Ber som att när man andas den där rena luften efter en orkan, att det ska bli så i våra själar när vi går härifrån idag. I Jesu namn. Amen. Har några av er upplevt orkanen någon gång? Riktig tornado? Ingen? Tråkigt. Jag har faktiskt varit med om det en gång i Japan. Och det som jag minns, det är luften efteråt. Det är obeskrivligt rent luft. Det har vi aldrig upplevt här i våra delar, i vår del av världen. Det är så rent så att man undrar om man är på samma planet. Så lite grann ibland upplever man att när Guds ord kommer till oss, om det kommer som en orkan, så kan den rensa, det kan rensa våra själar så att vi andas ett rent luft efteråt. Är några, förutom mig själv, nu blir det lättare att gensvara, som har ett behov av det här? 4 stycken. Okej. Då fortsätter jag det här. Låt mig få bara repetera två predikningar som jag hade. Jag har repeterat 2 predikningar. Och sen går jag in i det tredje. Är någon som minns vad vi sa om lagen och vad vi sa om vår inställning till lagen? Hurdan är Guds lag? Utan brist. Håkan, du lyssnade, tack och lov. Okej, hurdan är vår förmåga att uppfylla den lagen? Det är sämre ställt med det. Lagen är utan brist, och vi och vår förmåga att uppfylla lagen är? Den är obefintlig. Den är full av brist. Jesus kom och sa om lagen vad? Att han ska omintetgöra det så det inte är mer gällande, eller? Nej. Han sa, jag har inte kommit för att göra omintet lagen, utan för att fullfylla, fullborda, uppfylla. För vems skull? Vår skull. Okej. Det är underbart. Okej, då börjar jag så här. Matteus 5:45 ser Jesus att Guds godhet uppenbarar sig för alla människor, och att hans sol lyser över både de goda och de onda. Viktig enkel sanning. Guds godhet lyser som en sol över hela mänskligheten. Ingen skillnad som helst. Ingen skillnad som helst. Han älskar varenda människa. Romarbrevet 5, bara att påminna er om det här som vi redan några av er kunde säga själva så bra om. Romarbrevet 5:20 så står det skrivet så här om det här lagen. Dessutom kom lagen in för att fallet skulle bli större. Är det det där som visar? Vad är det för en Gud? Han ser vår ärliga ansträngning. Han ser vår ärliga längtan efter att leva efter hans lag. Men han ökar lagens krav mer och mer och mer. Och driver oss till vansinne, eller hur? Vad är det du vill av mig? Räcker det inte det här som jag gör? Jo, men han driver oss med sin lag till en enda sak, till en kapitulation. Och då sa vi att det finns två sorts kapitulationer. Ena är när jag säger att nu struntar jag i allt det där, jag orkar inte leva sånt liv. Nu släpper jag loss alla mina begär och allt annat och jag vänder Gud ryggen. Och andra kapitulationen är att säga jag orkar inte med det här och nu ser jag att jag måste kasta mig på nåden. Och det är det som det här resten av versen säger. Lagen kom in för att fallet skulle bli större. Men där synden blev större, där överflödade nåden ännu mer. Vilken logik! Nu vågar jag knappast ta där jämförelse för att vi lever i Sverige. Och jag är från Balkan och då skulle folk säga ja, nu ser vi hur mycket han förstår sig på barnfostran. Så jag ska inte göra det utan jag ska ta Gudfadern, hur han uppfostrade en av sina barn som heter kung David. Där i första Samuels boken så syndade David i 24 kapitel. Han räknade församlingens medlemmar och skrev hur många de var. Vi löper samma risken här. Och när han räknade folket så blev det så illa för Gud och han gillade inte det där. Till och med Joab som var inte så där, eller Abner, jag minns inte vilken han, som var inte så gudfruktig, tyckte det där var så dåligt tanke så han mådde illa själv. Och inte till och med uppfyllde hela. David fattar att han gör det för att ta ära åt sig. Att kunna skryta med vilken armé han har och allt. Och Guds ande överbevisar honom om synd. Och han går inför Gud och börjar bekänna sin synd. Och lyssna nu. Det är Gud, Fadern och hans ande som ska fostra sitt barn David. Och David säger så här. Herre, jag ber först att du ska... Jag kanske skulle läsa det där. Jag nämnde den här versen många gånger. Men den är så bra. I första Samuels boken då. Ska vi se 24. Nej, det är andra. Ni vet, de flyttar lite på grej. De här nya översättningar som sagt. Va? Andra Samuels boken 24. Och det är vers 10. Och lyssna nu vad som står här. Men Davids samvete slog honom när han hade räknat folket. Okej. Okay. Jag tycker att det är normalt att vårt samvete slår till lite grann när vi gör något fel. Vi lever i en värld som vill befria världen från skuldkänsla. Den vill komma dit så att vi kan döda vem vi vill och vi har ingen skuld för det. Förstår ni mig? Och då säger han så här. Hans samvete slog honom. Han sa till Herren så här. Jag har syndat svårt genom det jag har gjort. Okej, det är första. Han bekänner sin synd. Och då fortsätter han och Guds ande är på honom, tror jag. Och nu är det så här att oftast när vi vill bekänna vår synd så är vi i första stunden väldigt överbevisade. Sen kommer på en gång köttet till hjälp och säger, ja men du är inte den sämsta. Det är många andra som hör ut samma sak. Och vi behöver liksom minska vår skuld för att vi tror att vi gör tjänst till Gud. Och han har det lättare att förlåta oss när vi försöker minska vår skuld. Och Gud gör precis tvärtom. Han kör på och så kommer Guds ande över honom. Och så säger han så här. Jag har syndat genom det som jag har gjort svårt. Men herre, förlåt nu din tjänarens skuld. Och det i en annan översättning står det missgärning. Okej, vad är det som sker? Gud säger, David, lyssna. Du har inte bara syndat själv och skadat dig och sårat mitt hjärta. Du har genom din missgärning sårat din omgivning. 70 000 dör på grund av det. Oj, kära. Hur ska man komma ut ur det här? Och då kommer Guds ande över honom ännu starkare och trycker på. Och så ser David så här vidare. Förlåt mig din tjänarens skuld för jag har handlat mycket dåraktigt. Det här är toppen av hans insikt i det vad han har gjort. Okej? Okay? Det går inte att bekänna mer. Varför gör Gud så? Jo, jag tror att en enkel anledning finns för det. Gud gör så för att David ska förstå att Gud vill förlösa en sån mängd av nåd över hans liv. Så att han behöver inte vara rädd att Gud inte förmår förlåta och rena från någonting. Vem har sjungit mer om Guds nåd än denna David? Och låt mig få säga bara igen att citera Lukas 7:47 tror jag det är. Eller 49 vi ska se här från en av de forna predikningarna. 47, Lukas 7:47. När den där synderska kommer och tvättar Jesu fötter och allt. Vad säger Jesus till denne självpräktige eller präktige Simon? Han säger till honom så här: Simon, när jag kom in i ditt hus, du har inte ens tvättat mina fötter. Du har inte visat något för mig. Men denna kvinna, hon har tvättat mina fötter med sina tårar och torkat med sitt hår. Och det står det skrivet så här: hon har blivit förlåten mycket av synd. Och det visar hon genom det. Att hon förstår det visar hon det genom att älska så mycket. Nu drar jag där inledningen till det som jag ska tala om idag. Och skulle våga säga följande. En församling där kärleken inte råder till fullo. Nu tar jag i orden så ta det lugnt. Jag är medveten vad jag säger. En församling eller en person som inte uttrycker Guds kärlek till fullo kanske har inte förstått mängden av nåden som har blivit henne, honom eller oss unnat och visat. Och hur förstår man hur mycket nåd har man fått? Jo, man förstår det genom att förstå hur mycket jag har syndat. Nu är det klart att inte alla vi har gjort som David, men oberoende av all detta så vill Gud visa oss att inför honom så är vi alla på samma nivå. Oberoende om jag har mördat eller inte, det som jag behöver uppleva, det är att Guds nåd är någonting som är bättre än liv. För att jag kan faktiskt leva, men om jag inte förstår det så lever jag ett liv som är, vi ska se lite vidare, vilket typ av liv vi lever, även att vi är frälsta om vi inte förstår det. Okej, okay. Så Efeserbrevet 2:8 säger att han säger: av nåd är ni frälsta, inte av gärningar, för att ingen ska kunna berömma sig. Grunden är lagt. Guds godhet, Guds nåd har fört oss till frälsning. Detta har öppnat dörren in i frälsningen för var och en av oss. Vad är det som sker då med väldigt många av oss? Okej, okay, om jag nu nämner några saker här. Och bara jag ska komma till det om jag hinner idag. Hur många av oss idag här upplever ibland, eller ibland kanske just i den här tiden, att det finns lite förvirring, det finns lite känsla att jag kommer alltid till korta. Det finns en känsla att det jäser något i min själ som inte är så roligt av känslor. Hur mycket finns det känslor i någon av oss att tänk om jag blir avslöjad och jag lever i fruktan om jag inte duger till att det ska avslöjas. Hur många av oss har upplevt att till exempel glädjen har minskat i våra liv lite grann. Och att jag känner mig ändå stolt men oduglig. Och hur många av oss halkar in i det att vi ändå trots allt i vår strävan att vara präktiga och fina kan i vår längtan efter att uppfylla lagen göra något som bryter mot lagen själv. Det gjorde faktiskt fariserna. Någon av all detta? Uff. Ja, men hörni, låt oss vara ärliga. Jag har varit frälst i 43 år. Och jag måste erkänna utan att skryta, jag tycker inte att jag är så blind. Men att jag inte ser klart, ser jag klart idag mer än någonsin tidigare. Okej. Okay. Så, låt oss gå nu och titta på vad som händer. Vet ni vad som händer? All den godhet, all den nåden. Och Johannes evangeliet 1:16 säger att han var full av nåd. Och vi har fått del av hans nåd. Nåd över nåd. Nu behöver det inte vara någon djup teologi här. Men jag skulle våga påstå så här. Dubbel portion av nåden gäller två saker. Gäller frälsningen, men inte bara frälsningen utan resten av livet också. Och det är det här som många av oss kämpar med. Och överhuvudtaget kristenheten kämpar med. Okej, låt oss gå till apostlärningar och titta lite grann. Vad är det som sker där i första församlingen? Och vad bråkar de om? Och ni vet att i Pauli brev nämns ordet nåd 108 gånger. Och av dessa 108 gånger, 90 gånger nämns det i tre breven. Och i Romarbrevet nämns det ordet 52 gånger. Jag har undrat, varför i Romarbrevet så mycket? I Galaterbrevet 25 gånger och i Hebreerbrevet 12 gånger. Och jag har börjat tänka så här. Det här är bara min reflektion. Varför skulle Galaterna, vad hade hebreerna eller de i Hebreerbrevet, judarna och Galaterna, varför hade de problem med nåden? Jo, därför att de var väldigt mycket besmittade av den religiösa lagen och religiösa prestationen. Men det där luriga romarna då, varför hade de så mycket problem med lagen? 52 gånger måste ordet nåd nämnas i Romarbrevet. Vad är det problem med dem? De är hedningar. Och vet ni vad det kom till mig? Nu kanske blir några chockade. Jag ser inte det här betyder det. Jag fick bara en reflektion. Rom var en av de absolut bästa samhället på den tiden. Inte en, utan det bästa samhället. De hade lagar som gjorde att det riket blomstrade och var ledande riket på jorden. Och hör mig nu. Lagiskheten kommer inte endast genom religion. Människan är religiös oberoende om hon lever i ett hedniskt land eller i ett religiöst land. Människan är religiös i sin natur och vill gärna prestera och vara präktig och få gott betyg om sig själv. Och romarna, de var präktiga medborgare, förstår ni mig? Betalde skatt och moms och är det mer som ska betalas? Och liksom bilförsäkring, självklart, va? Och allt annat. Och de hade en känsla, självklart hade de en känsla, de är bättre än alla andra länder i världen. Och när romarna, ni vet, det var en status att vara romare. När romarna kom med sitt pass någonstans så bugade folk sig för dem. Ungefär som de gör för mig när jag kommer med mitt serbiska. Ja, jag har inte den nu, så det är okej. Okay. Eller med svenska passet, okej. Okay. Så förstå mig, det finns det här lagiskheten kan uttrycka sig. Den söker sin väg in i våra liv för att frustrera nåden. Okej, okay. Så Apostlagärningarna 15 och vers 5 så står det skrivet så här. Att de apostlarna, några, Paulus och några andra, kom, Barnabas och alla, kom till församlingen där i Jerusalem. Och de berättade allt som Gud har gjort i vers 14 genom den. Och lyssna nu. Men några fariséernas parti, som hade kommit till tro, steg fram och sa att man måste omskära hedningar och ålägga dem att hålla Mose lag. Okej, okay. Här har vi första konflikten. De här hedningarna har smakat på första portionen av nåden från Johannes 1:16. Underbart, vi är frälsta, halleluja! Så kommer några fariséer. Och så hör ni grabbar, ska bara veta att så lätt är det inte nu här efter. Att bli frälst är lätt, men att leva med Gud är jobbigt. Nu vill vi att ni ska omskära er. Och vi vill att ni ska inte äta allt vad ni har ätit hittills. Och vi vill att ni ska inte klä er hur som helst. Vi vill helt enkelt att ni ska komma under de regler som vi har hela våra liv levt i. Och det börjar bråk. Ordentlig bråk. Du vet, i vissa kyrkor kan de sätta kyrkvärdar med det där att blåsa in, ni vet, när du kör. Ena håller den där att blåsa om du har druckit igår. Och den andra håller den där blåsgrejen för att om du har rökt igår. Tänk att ha en sån kyrka. Alkoholfritt och rökfritt. Underbart. Bara helgon kommer in. Det skulle varit något, va? Sen skulle det vara intressant om det var någon annan tredje kyrkvärd som hade någon blåsa där man blåser och då kommer fram mina tankar om min nästa. Och hur jag tänker om olika saker. Det skulle bli till röda ballonger överallt. Eller hur? Så, de säger till dem, nu måste ni följa lagen. Därför att det räcker inte att ni blir bara, eller det räcker, nåden räcker för att ni ska bli frälsta. Men ni måste nu komma in i en livsstil som är annorlunda. Okej, i vers 8 så står det skrivet så här. Och Gud som känner, du bråkar, de bråkar nu här, och Paulus och Barnabas vill säga att det går inte så. Och Gud som känner hjärta har vittnat för den genom att ge den helige ande till dem likväl som till oss. Han gjorde ingen skillnad mellan oss och dem när han väl renade deras hjärta genom tron. Och det här är, vet ni vad, det här är någonting som jag är övertygad väldigt få undviker och slipper. När vi blir frälsta, vi förstår att vi kan inte bli frälsta genom förtjänst. Men sen kommer de här från fariseernas parti och börjar liksom snacka om präktighet och börjar det och det. Och så smyger lagen in och lagens krav in i våra själar. Och så står det skrivet, intressant vad han säger till dem. Jag läser faktiskt 7-8 igen. Efter en lång diskussion reste sig Petrus och sa till dem, bröder, ni vet att Gud för länge sedan bestämde att hedningarna skulle få höra evangeliets ord genom min mun och komma till tro. Och Gud som kände deras hjärta gjorde ingen skillnad och gav dem helige ande för fritt. Nu tycker någon, ja men det här är väl okej. Lyssna nu, jag påminner som en gudsman. Han är i himmelen, en underbar gudsman när jag var nyfrälst. Och jag åkte med ungefär 45 pingstvänner i en buss. Och på den tiden var jag medlem i baptistförsamling nere i Skåne. Och de hörde att en baptist finns i bussen. Halleluja, liksom, ni förstår. Nu var jag aldrig baptist förresten. Och inte pingstvän heller. Men jag var där. Och då, vad vill pingstvänner när en baptist sitter i bussen? Vad vill de prata om? Dopet i den helige ande. Halleluja, eller hur? Nu ska han tala i tungor. För att om han saknar det, vissa pingstvänner var inte ens säkra på att du kommer till himmelen. Och då stod upp där gudsmannen och vittnade hur han blev andedöpt. Och det kom pingstårar och det kom pingstsuckar och det kom mycket sånt som tillhör det religiösa. Ja, precis. Oops! Och så kom, liksom, och han vittnade om att han fastade i 6 veckor för att få den helige andes dop. Och jag satt där och först blev jag imponerad lite som ung kristen. Åh, kära. Idag tänkte jag om jag mötte honom, jag skulle kunna säga till honom, istället för att fasta, kunde du fästa 6 veckor. Och Gud skulle ändå döpa dig i den helige ande. Men ni vet, ni tycker att jag är fri, va? Nu ska jag berätta min story. För några, många år sedan när jag var på bibelskolan så fick jag problem med menisken. Och jag tänkte, kära Gud, nu måste jag bli helad. Så jag bestämde mig, jag ska fasta. Och jag ska fasta i en vecka och Gud ska hela mig. Nåd. Eller hur? Allt är Gud nåd, men om jag inte hjälper till så snubblar nåden på väg till mig. Vilken tanke. Ibland måste jag säga, jag beundrar mig själv vilka tankar jag får. Kåkan. Nej, uff. Kom igen. Lyssna nu på mig. Det här lever vi alla i. Och jag började fasta. Tänkte, halleluja Gud, du kan inte neka mig helande efter 7 dagars fasta. Så kom Robban, inte det här Robban utan en annan Robban, på bibelskolan. Han på besök till mig och vi var fortfarande solotyper. Och jag skulle bjuda honom på varma smörgåsar. Vi hade igår vinylkväll med varma smörgåsar. Och jag satte varma smörgåsar i ugnen och röken börjar komma ut. Har ni sett de där tecknade filmen när du ser röken komma ut? Och röken närmade sig mig. Jesu namn. Och jag klarade inte av det. Och jag svalde röken. Och efter röken, på 11 sekunder, svalde jag 4 smörgåsar. Vad tror ni kom in i mina tankar på en gång efter det? Nu är det kört. Nu är det kört. Du blir inte helad. Och jag fick sån samvetskval. Och jag tänkte, varför orkar du inte 3 dagar till? Nu blir du inte helad. Och då sa jag det till min broder. Det där, och då tittar han på mig så där och säger, men Stojan, kan inte Gud hela dig utan att du fastar? Jo, det kan han. Men vet du, det är inte bara så. Nåd och nåd och nåd. Jag måste göra något. Det känns ansvarslöst att jag inte gör något. Okej. Så lagen kommer in och börjar skapa någonting i mig. Det här vill alltid leda dig och mig till ett liv som är blandad av nåd och lag. Och låt mig få säga bara, i Johannes evangeliet 15:4, när Jesus helar en man, så säger han till honom, nu har jag helat dig, gå och synda inte mer för att du ska inte drabbas av något värre. Och då säger någon på en gång, jaha, ser du? Okej, låt mig få så mycket som jag förstår göra skillnad. Självklart att vi ska leva efter Guds lag. Om världen levde efter Guds lagar så skulle det varit frid på jorden. Och frid i själen. Så det är självklart att om jag lever efter Guds lag, att jag mår bättre. Eller hur, vänner? Det är absolut självklart. Problemet är att jag kan inte genom att leva i det tro att detta orsakar Guds nåd mer i mitt liv. Utan det helt enkelt skyddar mitt eget liv. Snälla någon, är det inte Guds lag när det är minus 10 att vi går påklädda? Det är förnuft som Gud har gett oss. Så om jag säger, nej, jag litar på Guds nåd, jag ska gå faktiskt mina badbyxor när det är minus 15. Gå, varsågod. Och då blir man sjuk. Och då säger man, Gud, varför inte god mot mig? Ja, men vänta lite. Men när det kommer till Guds nåd och gåvor, då kan inte jag göra något för att förtjäna det. Allt är av nåd. Kära, ja. Hör ni honom?
Jo, jag undrar om du kan kommentera det här med får och getter som Jesus nämner i evangelier. När människosonen kommer tillbaka så ska han skilja får från getter. För lagiska människor gillar att läsa detta som att Jesus förskjuter dem som inte gör hans vilja. Och det trycks på gärningar, upplever man det som.
Mm, absolut, ja. Okej. Okay. Jag kan svara. Om jag som människa struntar i Guds lag totalt och inte ens uttrycker godhet mot andra, även om jag är frälst eller inte frälst, då tror jag det är det som är getterna. Så om jag är frälst av nåd och missar att göra tillräckligt av det där, så kommer inte det att köra mig över på getternas sida. Jag kommer till himmelen ändå, som det står skrivet. Men kanske kommer att ångra att jag inte levt lite mer för andra än för mig själva. Så jag tror inte att det där versen handlar om kristna som har tagit in mot nåd till frälsning. Utan det handlar helt enkelt om hela mänskligheten. Om de egotrippare som struntar både i Gud och allt annat. Därför det finns människor, ibland läser man i evangeliet att människor som gör det goda, Gud ser till deras motiv varför de gör det goda, även om de har inte hört evangeliet kanske totalt. Och det kanske kommer, inte kanske, som jag förstår, det kommer att räknas till deras fördel faktiskt. Så det där versen handlar inte om frälsta som jag förstår om kristna, utan det handlar om hela mänskligheten. Det är bland nationerna och så vidare och så vidare. Låt säga det där Jesus säger att det ska bli bland nationer, getterna och fåren. Låt säga om de nationer som är välsignade, har pengar men vill inte hjälpa fattiga nationer. Hur ska de svara inför Gud för det? Okej, jag går vidare. Så nu går jag vidare på det här, hur det här kraven som lagen har vill smyga in i våra liv. Och jag ska läsa först i Galaterbrevet. Kapitel 5 och vers 9, en vers, och det står skrivet så här, 5 och 9: lite surdeg surar hela degen. Och de där verserna ser inte bara Paulus, utan det ser Jesus också där i evangelierna när han talar. Okej, lite surdeg surar hela degen. Det som jag vill komma till med det här, det säger jag följande: när vi efter att ha blivit frälst av nåd får lagens krav på oss och gensvarar till det med att leva efter det, då har vi släppt lite surdeg in. Och det är det här som är farligt. Får jag säga ärligt och uppriktigt, efter 43 år så märker jag att den kampen fortfarande pågår i min själ. Och det är just det här att jag inte förstår att Guds nåd är den som gör allt i mitt liv. Jag kan inte tvinga Gud genom att fasta varannan dag och be 10 timmar om dag och bygga mig på vägar och på torg överallt. Och jag kan inte tvinga Gud att få någonting från hans hand genom att göra det. Och då tänker jag läsa nu och visa varför gensvarar vi till det här. Låt mig få läsa Galaterbrevet. Nu blir det mycket Galaterbrevet här. Det står skrivet så här i kapitel 5 och vers, eller i kapitel 4 och vers 21 först. Säg mig, ni som vill stå under lagen, lyssnar ni inte till lagen? Okej, hörni, det finns människor som vill leva efter regler. Och det som vi inte förstår, det är att reglerna är många gånger liksom likhetstecken mellan regler och lagen. Eller hur? Absolut så. Och en av värsta saker i de här reglerna, det är till exempel våra förväntningar. Jag brukar säga så här: vill du förstöra ditt eget liv och någon annans liv, skaffa bara höga förväntningar på dig själv och på annan, och så blir allt förstört. Därför att förväntningar är inget annat än en form av lagen. Om jag förväntar mig att ni ska på ett visst sätt när ni kommer till kyrkan bete er, då har jag redan lagt er allihopa under lagen. För att om du inte beter dig efter mina förväntningar eller jag inte efter dina, så har vi låst varandra. Hör ni mig? Okej, så låt oss då titta bara. Han säger så här: säg mig nu, ni som vill efter att ha blivit frälsta av nåd, att ni vill komma under lagen, förstår ni inte vad lagen säger? Och då säger han i kapitel 5, vers 3, han säger så här: jag försäkrar er igen, var och en som låter omskära sig är skyldig att uppfylla hela lagen. Och här kommer vi. Här kommer vi till en av de avgörande portarna, så att säga, eller viktigaste portar genom vilka vi släpper lagiskheten in i våra liv. Okej, det första är, jag ska bara nämna, det första som jag förstår varför vi frestas till att falla under lagen och regler och allt annat, det är just det här fruktan att om vi inte följer det, då är vi ansvarslösa. Men du kan väl inte leva hur som helst? Nej, det stämmer. Frågan är bara vad jag poängterar eller vad jag vill komma åt med det. Om jag vill komma åt med det att Gud kommer inte att ge mig välsignelse om jag inte uppfyller lagen, då är jag på farlig väg. Men om jag gör det utifrån det att det finns en logik för att jag ska må väl därför Gud har gett lagen, då är det helt okej. Okej, så fruktan att jag är ansvarslös kan öppna dörren för lagiskhet. Det andra saken är just det som vi har läst redan. Det är att väldigt många, det finns samfund som säger, ja, av nåd är vi frälsta, men därefter lever vi under lagen. Okej? Okay. Tredje är att lagen, och det här är, vet ni vad, det här är väldigt lurigt. Då går vi till Matteus, som jag redan nämnde här. Matteus 23, och Jesus talar med fariserna, och de, ni vet, de har också till exempel fördömt honom att han helade människa på sabbaten. Och då säger de, då säger Jesus till honom, hörni, ni som dömer mig, ni löser eran åsna fri. Om det skulle ramla in i brunnen, då självklart skulle ni ta åsnan upp på sabbaten. Nu dömer ni mig därför att jag har helat en människa. Och då, låt mig få bara säga det här nu. Lyssna på Matteus 23 och 23. Så säger Jesus vidare till dem så här. Ve er skriftlärda och fariser, era hycklare, det tuffa ord. Ni ger tiondet av minta. Vad är tiondet? Del av lagen. Eller hur? Ni ger tiondet av minta, dill och kummin. Men försummar det viktigaste i lagen, rättvisan, barmhärtigheten och trohet. Okej, låt mig få vara klar. Jag får lust att ropa ut det här. Jag har ännu inte mött en religion som försöker rättfärdiggöra sig själv inför Gud med sina egna gärningar, som inte fördömer andra människor. Jag har ännu inte mött någon. Visa mig vilken religion är så barmhärtig som vill förtjäna sin frälsning och sin himmel och sin evighet genom att uppfylla lagen och göra goda gärningar som inte fördömer andra. Det finns ingen. Därför att det finns någonting i det här. Människan är obotlig religiös. Det betyder människan är obotlig i sin längtan efter att prestera och förtjäna godkännandet. Och det är det här som Gud måste öppna våra ögon för. Så Jesus säger till dem, vet ni vad? Lagen har 663 eller hur många? 645 eller hur många punkter och krav. Varför väljer ni just tiondet? Vet ni varför? Människor som vill leva efter lagen, de väljer alltid de aspekter av lagen som är synligast att visa. För att detta bekräftar deras präktighet. Och det är där vi frästas till. Är du an? Om man har tungotalet och andens dop som en del av en lagiskhet, då ska man skrika och så högt som möjligt i tungor. För att det syns. Och det hörs. Men jag kan stå och prisa Gud i tungotalet och allt. Och förakta den som är bredvid mig. Som inte lever i detta. Och jag bryter mot lagen. Därför är det viktigaste i lagen, det är kärlek, barmhärtighet och det som Jesus säger. Okej, okay, då går jag vidare. Men förstår ni hur lurigt det här är? Och då vill jag bara läsa i Galaterbrevet 6 och bara visa varför lagen kan lura oss in i det, i lagiskheten. Galaterbrevet 6, samma sak, bara belyst från en annan synvinkel. Och vers 13, så står det skrivet så här, Galaterbrevet 6 och 13. Så säger Paulus till dem och han säger till galaterna. Hörni, det finns de som har kommit till er. Och de vill att ni ska omskära er. Då säger han så här i vers 13. De som låter omskära sig håller inte ens lagen själva. Men de vill att ni ska bli omskurna så att de kan vara stolta över er yttre. Det här är egentligen summan av allt vad vi talar om. Låt oss vara medvetna om det här. Längtan efter att jag har tagit emot frälsning av nåd. Och då när jag börjar ge mig under lagens krav och försöker uppfylla dem. Det finns en undan gömd sak i min själ. Och det är behovet och längtan efter att bli prisad, lovad, ärad, uppskattad, bekräftad. Det är det som finns egentligen i oss. Hallå? Vänner, om det här går inte in, då är det lika bra att jag slutar här. Det här finns i oss allihopa. Och det är därför Bibeln uppmanar oss att aldrig någonsin gå ut ur nåden. Okej, okay. Om vi nu har släppt in i det, då lyssna vad han säger vidare. Nu tillbaka till Galaterbrevets 5:e kapitel. Då säger han, om ni öppnar dörren på glänten för lagens krav och kommer in i lagiskhet, då säger han så här i verserna 2-4. Lyssna, jag Paulus säger att om ni låter omskära er, kommer inte Kristus att vara till någon hjälp för er. Okej, okay. Och då säger han vidare, jag försäkrar er igen, var och en som låter omskära sig är skyldig att hålla hela lagen. Och lyssna nu på nästa vers. Ni har kommit bort från Kristus. Ni som försöker bli rättfärdiga genom lagen. Ni har fallit ut ur nåden. Och nu skulle jag våga säga att det finns två dimensioner att falla ut ur nåden. Kom ihåg vad vi började. Din nåd är bättre än liv. Och vi har fått nåd över nåd genom Jesus. Jag tror det finns två sätt att falla, eller två dimensioner att falla ut ur nåden. Det ena är att om jag genom att ha upplevt Kristus och nåden förnekar totalt hans värde av hans offer på korset och jag återvänder till en religion och försöker rättfärdiggöra mig själv i hans ögon. Det är det som Hebreerbrevet skriver i kapitel 6 och säger, ni som är på nytt födda, som har smakat på himmelska kraften och all detta och föraktar hans blod, för er finns ingen återvändo. Men där är inte flesta av oss, tack och lov. Hoppas ingen av oss här. För att så länge jag håller mig till korset så kan ingen dra mig från Kristus. Min syster var i Wales, några av er känner till det där bönehuset i Wales. Är det någon som har läst boken förutom min fru? Okej, men i alla fall, det är en fantastisk berättelse och det finns en böneplats där. Och det var en man som reste upp en kors där, på att inte gå i detaljer. Verkligen på underliga sätt har Gud lett honom till en snickare som hade precis två bitar av träd som exakt det som Gud sa till honom han ska ha. I alla fall. Och jag frågade henne, syrran, hur var det nu där? Jo, det var inga enorma under, men hon sa, vet du vad brorsan, när jag kom dit och jag stod vid det där korset och jag bara ville omfamna korset, jag kunde inte släppa korset. Det var som att någon klistrade mina händer på det korset. Och jag tänkte, underbart, må det vara så i min själ att jag omfamnar korset. Som det där sången, gamla sången säger, jag omfamnar det heliga korset. Inte nu att gå på några religiösa resor och omfamna kors. Nej, det är med hjärtat omfamna korsets fullbordade verk och aldrig släppa det. Om jag gör det, då kan ingenting dra mig ut ur nåden. Jesus säger, sådana människor har fadern gett till mig. Inte ens helvete kan rycka dem bort från mig. Men det finns en annat sätt att komma i en annan dimension. Och det är att bli frälst av nåd och förstå det och ändå halka in i ett liv där lagiskheten börjar ta över. Och då kommer vissa saker att börja manifestera sig i mitt liv. Och jag kommer att läsa, jag har redan nämnt dem, men jag kommer att läsa en gång till. Och uppmuntra oss att göra en checkning i våra liv när jag nämner de här saker. Som ett tecken på att jag är besmittad av lagiskhet. Vänner älskade, här står inte en fullkomlig fri människa. Förstå mig rätt. Jag delar med er det som Gud talar till mig och som jag tror att vi behöver. Okej, okay. Det första saker, det som nämns där i Galaterbrevet 5 och 9, så står det skrivet som vi, lite surdeg surar eller jäser hela degen. Jag tittade i vad det ordet jäser betyder. Ordet jäser betyder självklart att jäsning när någon process. Det betyder att hetsa upp, att upptända, att förvärra och inflammera. Hur blir våra kroppar sjuka om jag tar det? Blir de sjuka av någon basil som är 2 meter stor? Snälla, någon, när man ser dessa ynkliga basiler som är knappt 1 millimeter och de förinflammerar hela vår kropp. Okej, vänner. Lagen och lagiskhet är exakt likadana. Det räcker med att öppna dörren till det och börja engagera sig i egen kraft. Bara i en liten aspekt. Det kommer in och det börjar jäsa hela min varelse. Det betyder att det sätter igång, upptänder mig, förvärrar min tillstånd. Vad tänder det, eller vad hetsar det upp mig till? Ja, det hetsar mig upp till att börja leva efter regler och tro att Gud är skyldig då att välsigna mig. Okej, det första. Andra som det gör, det är i vers 10 i samma kapitel, Galaterbrev 50. Jag för min del litar på er i Herren att ni inte ska vara av en annan mening. Men den som skapar förvirring bland er ska få sin dom vem han än är. Så vad gör lagiskhet nästa sak? Det förvirrar oss. Får jag vara rak på sak? Jag tror inte det är många, men jag tror det kan hända att någon av oss har upplevt till och med det. Hur många av oss har kommit till en stund då vi tvivlade på att vi är frälsta? Kära Gud. Hörrni, det är det här vi pratar om. Varför börjar jag tvivla på att jag är frälst när jag blev frälst av nåd? Lyssna nu på mig. För att bli frälst behövs det absolut största måttet av nåd som existerar. För att jag blev frälst medan jag var Guds fiende. Att älska fienden behövs mycket kraft. Så medan jag förbannade Gud, medan jag svor honom i ansiktet och spottade på honom, medan jag var hans fiende, så älskade Gud mig i det tillståndet, fientliga tillståndet, så mycket så att han sa så här: jag ger till dig det absolut störst möjliga portion av nåd för att du ska bli frälst. Och jag tog emot det. Hur ska Gud då, finns det då mindre, hur ska Gud då svika portioner av nåd som är mycket mindre så att säga som behövs än denna portion? Och varför börja tvivla då? Börja tvivla på frälsningen bara därför att om sån stor portion, det ultimata portionen av nåden har blivit givet till mig. Varför börja tvivla på frälsning? Därför att jag i mina tankar går ifrån nåden in i laggärningar. Och i och med att jag inte har bett tillräckligt uppfyllt allt, så börjar jag tvivla att den nåden har försvunnit. Och så tror jag, om jag bara skärper mig, läser Bibeln regelbundet och ber, att den nåden som kommer över detta är större än den nåden som gavs mig med den jag Guds fiende. Jag vet inte om ni hör mig, men jag tömmer min själ i den här predikan. Vänner, om Gud inte undan gömt nåden till mig medan jag var hans fiende, hur i hela världen ska han undan gömma nåden när jag är hans barn? Men ni vet, lagen har en förmåga att förvirra oss. Jag pratade häromdagen med en underbar äldre syster vems man dog. Och hon sa till mig, stojan, jag är så jobbigt. Jag undrar var min man är. En Guds man som älskade Jesus hela sitt liv. Och hon är osäker. Så men snälla du. Kära du. Om han skänkte nåden medan jag var hans fiende, hur skulle han något annat? Och det är precis som Romarbrevet säger då där i kapitel. Om han har förlåtit oss, hur nu? Hur mycket mer skulle han inte rädda oss från vredens dom nu när vi är hans barn? Nej. Nej. Det ska inte vara lagisk. Ja. Men de kommer att få chansen, va? Eller får det ändå på ett sätt. Ja. Ja, det. Vi dricker kaffe du och jag tillsammans. Nu måste jag gå mot slutet här för att annars blir det. Okej. Så det nästa så. Lagen hetsar upp oss. Den förvirrar oss. I Apostlagärningarna 15 och 24. Jag läser det också. Apostlagärningarna 15 och 24. Det är bra att vi ska ha nattvard efter det här, eller hur? Får kasta oss på nattvarden och på nåden med hela våra hjärtan. 15 och 24 står det skrivet så här. I Apostlagärningarna så ser han som skriver Lukas, han säger så här. Vi har hört att några som kommit från oss har oroat er med sina ord och skakat om era själar. Ser ni vad lagiska människor gör? Skakar om våra själar. Självfriden förvirrar oss. Sätter jäsning igång och inflammerar vår själ. Och lyssna vad Paulus säger då, kära någon, i Galaterbrevet 2 och 12. Han är så tuff denna kille. Och jag gillar den här tuffheten i alla fall. Han säger så här. Han talar till Galaterna nu och säger, innan, men när Kefas, 11 och 12, när Kefas kom till Antiochia gick jag öppet emot honom eftersom han stod där dömd. Lyssna nu. Innan det kom några från Jakob brukade han nämligen äta tillsammans med hedningarna. Men när de hade kommit drog han sig undan och höll sig avskild av rädsla för de omskurna. Några från Jakob. Kära någon, läs Jakobsbrevet. En vers om nåden. Säg man vad vill. Jag tror att det var en gudsman. Jag tror inte att han skriver att vi ska uppfylla lagen. Men de oförståndiga som inte förstår det, de tar det och börjar resa runt omkring och sprida lögn. Och de förvirrade de här. Till och med Petrus blev, vadå? Han blev rädd. Så, lagen och lagiskheten skapar rädsla i oss. För vad? För två saker. Det ena är att bli avslöjad i någonting som lagen fördömer. Det ena. Det andra är att hela tiden leva i fruktan om jag duger i det som jag försöker prestera. Hjälp oss Gud. Okej, mot slutet. Nästa sak. Och så står det skrivet i vers 13 att han ser så här. Även de andra judarna hycklade på samma sätt. På samma sätt som vem? Som Petrus. Okej, låt oss säga nu. Jag tror inte att Petrus var en dubbel person. Men Petrus var ännu inte fri från det. Och han var rädd. Nu äter jag kotletter och allt. Och nu kommer de från Jakob som inte gör det. Vad ska de säga om mig? Som är apostel. Och varje gång, låt mig få säga så här. Varje gång om vi kommer till ett möte som detta. Varje gång om jag känner rädsla att någon skulle avslöja mig något. Det är något som inte stämmer. Antingen kämpar jag själv med det. Eller så är jag rädd. Därför det finns en lagisk atmosfär. I den gemenskapen. Där jag är. Står ni hur många människor kristna lever i församlingar. Där de är livrädda. Att överhuvudtaget bete sig på ett felaktigt sätt. Bli på en gång tillrättavisade. Och kallade till ansvar. Och jag vet inte. Vad i hela världen sysslar man med? Okej. Okay. Jag går mot slutet för tredje gången. Fjärde kapitel i Galaterbrevet. Lyssna vad som är nästa tecken på att lagiskheten kanske har börjat påverka mig. Han skriver till dem och säger så här. I 14 och 15, 4, 14 och 15. Trots att min svaga kropp var en prövning för er visade ni varken förakt eller avsky för mig. Utan ni tog emot mig som en Guds ängel som i Kristus Jesus. Och lyssna nu, där översättningen säger, var är nu er lovprisning? Jag kan intyga att ni hade rivit ur era egna ögon och gett dem till mig om ni kunnat. Har jag nu blivit en fiende till er genom att säga sanningen? En annan översättning säger, var är nu er glädje? På Och vet ni vad? Lagiskhet är en av de bästa tjuvar av livsglädje. Jag blev kristen. Och ja, det är helt underbart. Ibland blir jag till och med glad. Men när min mamma levde där hela sitt liv och en av hennes bästa väninnor sa en gång till mig: du vet, Stojan, din mamma och jag, vi har varit ledsna hela våra liv. Och de trodde att detta är tecken på andlighet. Och min mamma sa till mig när jag blev frälst och kom hem, och jag var som en galen pajazzo av glädje. Mamma sa: min son, det är något fel på den kyrkan där du går, för att ni är alldeles för glada. Alldeles för glada. Så Paulus gjorde fel när han skriver: och gläd er i Herren, och igen ser jag gläd er till Herren. Han borde skrivit: var ledsna i Herren, och igen ser jag till er, var ledsna i Herren. Tills ni vissnar, va? Okej, så den självglädje, men sen gör det någonting mer, och det här är sista tecken på, eller inte sista, men jag ska nämna den som sista. Romarbrevet 4:2, så säger, han skriver om Abraham och säger så här: om Abraham förklarades rättfärdig genom gärningar, då har han något att berömma sig av, men inte inför Gud. Okej, min fina slutsats av det här versen. Jag kan som kristen, om jag kommer under lagiskhet, vara stolt och ändå inte duga ett dugg. Kära Gud. Hör ni? Jag kan vara stolt, för den här veckan har jag, jag höll mig verkligen. Halleluja, jag har inte rökt på en vecka. Underbart. Jag menar, det är underbart för din hälsa, men det har ingenting att göra med himmelen. Om du rökte en vecka till kanske skulle det varit saligare. Du skulle kommit till himmelen redan. Så är det. Snälla någon. Så. Om jag kommer under lagiskheten så kan jag känna mig stolt. Men inför Gud betyder det inte dugg. Det kan betyda något inför människor. Men inte inför Gud. Och det är därför sista versen. Hebreerbrevet 12:15. Tråkigt att sluta, det tycker ni alla, eller hur? Ja. 12:15. Då säger författaren till dem så här: se till att ingen går miste om Guds nåd. Och att ingen bitter rot får växa upp och skada och smitta många. Det här med bitter rot och se till att nåden, att ni ingen går miste om nåd, det är en intressant kombination. Men om glädjen försvinner på grund av lagiskheten så kommer bitterheten väldigt lätt in. Vänner, låt mig få se nu. I Herrens Jesu Kristi Nazarens namn. I det namnet som gav sitt liv för oss på korset. Ta emot Guds nåd. Inte bara för frälsning, utan för hela resten av ditt liv. Amen. Amen.